måste ha med att börja.
Ja.
Du har ju samlat ihop
okay. En hel del.
Ska inte vara med.
Jag skulle försöka haka till.
Hej och välkomna till Leva Tillsammans-podden. Jag heter Susanne.
Och jag heter Irene.
Vi är inne på episod 112, minsann.
Det är vi, ja.
Mm. Och idag har vi en spännande fråga, men innan det måste vi bara säga att vi har varit lite arga. Så om lyssnarna tycker att vi intar en arg ton idag så beror det på att vi har liksom triggat igång varandra här.
Ja, vi har goda skäl tycker vi också.
Vi har goda skäl. Vi har pratat om föräldrars ansvar och föräldrars icke-förmåga att inte ta ansvar. Och att man självklart måste förstå att det är svårt att ta ansvar för sina barn. Men att man lätt glömmer barnen.
Ja,
i det där.
Ja, men ja. Det vill vi inte säga. Eller jag vill i alla fall inte säga att jag är en perfekt förälder för det.
Nej, inte jag heller. Det handlar ju inte om det. Men man måste väl ändå få bli lite förbannad ibland.
Ja, tycker jag.
Ja, vet du. Och nu kom jag på en grej som jag måste säga. Det kommer någon ny film.
Jaha.
Som jag inte minns vem som har gjort. Någon svensk film. Men det handlar om en dotter som åker med sin mamma på semester till Stockholm. Den har fått lite medial uppmärksamhet.
Jaha.
Och mamman får en psykos på tåget till Stockholm.
Oj.
Och det kan man prata mycket om. Men det intressanta som
men
de
jag vet
fram...
inte ens vad psykos är. Alltså, vad är det för symptom som man får när man får en psykos?
Ja,
det är okay. Så lätt. Vi använder just ja.
Men nu,
diagnoser.
Nu går du igång på diagnoserna här också. Ja, och det har vi också gått igång på. Ja. Men om vi struntar i varför. Hon blir lite galen.
Ja, okay.
Och det kan bero på olika saker.
Mm.
Och det ska vi inte prata om idag. Men nej. Vad jag ville säga där.
Mm.
Det är att. Vad de lyfter fram i den här filmen som är så intressant. Mm. Det är att den här flickan då som är med sin mamma.
Mm.
Hon blir negligerad. Alltså ingen tar hand om henne när mamman får den här psykosen.
Nej,
utan allt fokus blir på den vuxna.
Ja, det kan jag faktiskt känna igen själv från mitt eget liv. Nu ska inte jag säga det.
Mm.
Jo, men jag kan berätta det. Och det har väl kanske inte vad det har att göra med en annan sak. Men jag minns ju när... alltså jag minns när min pappa gick bort i en olycka.
Just det.
Då var det faktiskt också så att allt fokus låg på de vuxna.
Mm.
Det var att man glömde barnen. På den tiden när jag var barn också så glömde man barnen.
Mm.
Och inte det att man inte brydde sig om barnen utan det var så. Och hur du ska förklara det kan inte jag göra. Men det var det som hände.
Mm.
Och det gör man alltså fortfarande.
Ja, och det är det går igång på lite du och jag.
Ja, och det är också det som gör att jag faktiskt tycker om eller tycker det är viktigt att arbeta med vuxna och det är faktiskt för barnens skull.
Mm.
För ju bättre vi mår och ju bättre vi tar hand om oss själva, ju bättre mår våra barn. Och det är så här också att barn vill ha glada föräldrar.
Mm.
Det är viktigt att tänka det. Barn vill ha glada föräldrar.
Mm.
Det är för att det är så mycket som smittar av sig. Det smittar våra barn när vi mår dåligt.
Ja, det gör vi. Jag tänker också, jag måste också få dela precis som du sa där.
Ja.
När jag har suttit, det har hänt.
Ja.
Att jag har suttit på socialtjänsten.
Ja.
Där man har gjort anmälningar, liksom orosanmälningar.
Mm. Mm.
Kring barnen då.
Mm.
Till socialtjänsten och så är man, om man jobbar i förskola och är rektor så här, kan man ibland bli inbjuden till de här mötena.
Mm.
Jag har faktiskt varit med om mer än 2 eller 3 gånger. Och nu om någon jobbar på socialtjänsten så kanske ni inte känner igen det. Men jag har varit med om att föräldrarnas upprördhet över det här har fått ta mer plats än barnen.
Mm.
Och det har gjort mig heligt förbannad emellanåt.
Mm.
Ja. Mm. Men ska vi lämna vår ilska då? Vi var bara tvungna lite. Och...
Ja, vi var tvungna att få
men
ventilera den lite grann. Ja.
Ja, men vi har en fråga idag som kan hänga ihop lite med det här.
Mm-hmm. Eller hur tänker du då? Hur kan den hänga ihop med? Ja. Berätta bara
här.
En fråga. Berätta
ja, bara. Jag ska läsa. Så här. Min partner säger en sak men gör en annan.
Ja, och jag hör den, då blir jag också arg.
Nu gick vi igång.
Nej, men det var... om jag levde i en relation där det var så,
ja,
så skulle det göra mig jätteupprörd.
Ja.
Och jag skulle tappa tilliten till min partner i den relationen. Mm. Ja. Men jag... och då vill jag säga en sak till. För jag bara berätta en sak till?
Jag säger
om jag nu ska vara privat för första gången.
Mm.
Då är det ju så här också att låt säga i min familj då, eller i min nuvarande familj, om min man eller min son var borta, om de sa jag kommer hem klockan 8.
Mm.
Ja. Och sen,
och så kom de klockan 10.
Nej, så kom de 7:05 eller 7:10. Det vill säga de kom absolut inte klockan 8 som de hade sagt. Då gick jag igång 100%.
Men alltså, 5 minuter.
Ja, så känsligt är det. Ja. Och då är ju frågan, vad är det som gör att jag blir så vansinnigt upprörd över en sån sak? Jo, det var faktiskt så att min pappa försvann och kom aldrig tillbaka.
Just det.
Och då, och då vill jag bara med det berätta att det finns, alltså vår historia triggar oss. Alltså en gammal historia triggar oss även i nutid.
Ja.
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 Och det är ett viktigt samband som man måste förstå.
Ja, och du sa så här, vad har det här för samband också med det vi pratade om innan? Och du pratade ju om din pappa innan. Jag tänker också direkt på att man kan vara en sån som säger en sak men gör en annan. För att man har haft det så när man växte upp.
Mm.
Man har inte fått den där tilliten. Föräldrarna sa, ja, men det blir så här, och så blev det inte så. Mm. Man lever i som barn i någon sorts ovisshet.
Mm. Mm.
Som gör att man säkert kanske själv får svårt att hålla sig till det man säger. Och sen kan det vara som du sa, att det blir tvärtom, att det blir en överkänslighet. För jag menar, 8:05 är kanske inte riktigt.
Nej.
I den här frågan säger en sak men gör en annan. Men för dig var det det.
Men för mig var det det. Och jag kom på det då. Då förstod jag det här sambandet. Ja. Det hade jag heller inte kopplat ihop.
Nej.
Och då hade jag en sak som jag var tvungen att ta itu med själv.
Ja.
Det kan ju inte jag lägga över på min familj. Utan det var
för de kanske tyckte, vadå, klockan är ju 8-ish.
Ja, precis.
Vad håller du på med?
Och jag menar, min man hade ju kunnat komma från en familj där det inte fanns så mycket regler kring sådana saker.
Ja.
Så för hans del, han förstod ju inte vad det gjorde med mig då. Men om vi då kunde prata om det så blev det ju lättare.
Ja. Men det här kan man ju dra till sin yttersta spets också och tänka så här, ja, men om någon säger så här, nu går jag till jobbet, och så har man blivit uppsagd och vågar inte säga det.
Ja.
Det finns också någon sån här bra film som jag har glömt bort nu. Det handlar om en kvinna som bor vid ett tåg, jag kommer inte riktigt ihåg.
Ja.
Men alltså, det är lite samma grej.
Ja,
ja, men går du till jobbet? Ja. Och så åker man in till stan och går och fikar. Och kanske...
Ja, jag vet. Ja.
Eller, ja, du vet. Vi har pratat om, jag skulle bara köpa en högtalare, men det blev en hel stereoanläggning.
Ja. Eller jag tänker också, om du kommer till jobbet och så kommer du kanske börja 8, nu kommer du 7:45.
Ja. Då börjar folk bli irriterade.
Ja, det blir de, va? Ja.
7:45.
För det är ingen big deal kanske, men 7:45, jag är ju här nu liksom.
Ja, just det, vadå? Ni kunde väl,
ja, men vi börjar,
Så det vet, det är ju,
Men det är en väldigt viktig fråga, och den frågan tillhör faktorn kommunikation.
Jag tänker också på tillit. Men visst, det hör ihop med kommunikation.
Det hör ihop. Ja, om man tittar på korrelationen mellan just den frågan och tillitsfrågan, så har det en väldigt hög korrelation, naturligtvis.
Men du, hur har folk svarat på den här frågan när du har gjort analysen?
Om vi börjar titta på själva frekvensfördelningen först.
Ja. Nu lämnar vi vår ilskna. Nej, vi kanske fortsätter varga. Okej, berätta.
Vi fortsätter, ja. Min partner säger en sak men gör en annan då. Om vi tittar på männen först då, så kan man säga att 19,4% instämmer i den frågan, eller delvis instämmer i den frågan. Det vill säga att de upplever att partner säger en sak men gör en annan. Och för kvinnornas del så är det ungefär 22%.
Några fler, men ungefär lika.
Och tveksamma är 6,6% av männen och 4,7% av kvinnorna.
Så större delen håller igen, inte med i den här frågan, min partner säger så att man gör en annan. Men du har en liten slatt där som ändå lever i någon sorts ovisshet.
Ja, det är det. Ja, och då, jag tycker alltid att det är ganska intressant att titta på den här ovissheten. vad den har att göra med.
Ja.
Jag har inte kört den faktiskt till exempel mot... om vi skulle anta någonting du och jag i det här när det gäller tveksamheten. De som är tveksamma, kan det vara så att de tillhör gruppen... Ja, vad kan man tillhöra för grupp när man är gravid?
Du tänker på familje, var man befinner sig i livscykeln.
Ja.
Ja, det kanske det är när man är gravid eller precis när man har fött barn kanske.
Ja.
Man vet inte riktigt.
Nej, och det är inte...
Men alltså, jag tänker att det här kommer... Det kan, just en sån här sak får jag en känsla av att det kan bli tydligare när man har levt ihop ett tag. Eller vem vet, det kanske är så i början och så står han ut med det, för jag kan tänka att då kanske man inte fortsätter tillsammans eller
det är en bra fråga, vi har inga svar på det.
Nej.
Är det någonting som du vill titta vidare på?
Nej, egentligen inte, jag tänker mer på det här som du har ju satt upp en intressant motfråga eller ställt emot den här frågan, vårt förhållande styrs av regler.
Det har jag gjort.
Och det tyckte jag var intressant. Jag tänker på säga en sak men göra en annan och sen hålla sig till reglerna.
Ja, tänker du på till exempel att...
men vi äter middag klockan 5 varje dag. Ja, och så bara kommer du här och tror att vi ska äta klockan 6.
Ja.
Det är en regel.
Ja. Jag tänker först också på det vi pratade om barn tidigare då. Om vi tittar på den här cirkumplexa modellen, du vet, det här koordinatsystemet som vi tittar på, sammanhållning och förändring.
Ja.
Det är ju också så till exempel då med föräldrar som säger en sak och gör en annan. Det kan ju också representera det mera kaotiska systemet.
Ja, just det. Precis.
Vad händer med barn som lever i ett kaotiskt system? När föräldrar säger en sak ena dagen och så ändrar de sig nästa dag. Vad händer med barn då?
Ja, vad händer med barn? Det var en sån här retorisk fråga. Vad ska jag svara? Nej, men jag tänker att alltså när du får olika budskap så kan det skapa en osäkerhet och en förvirring.
Ja, just det.
Och är man barn, eftersom barn hela tiden anpassar sig efter sin omvärld ofta, eller så agerar de mot att anpassa sig. Men alltså barns behov av att få känna tillhörighet är ju så starkt, och särskilt i familjen. Så när det blir det här lite ambivalenta, då kanske man blir väldigt anpassningsbar och också får en oro i sig. Vad ska hända idag? Jag vet inte. De säger A, men det kan bli B här.
Ja. Men kan det då vara så att när du växer upp sen, just med tanke på regler, att det är viktigt för dig att ha de här reglerna? Och att man förväntar sig då att partnern ska hålla sig till dem också. För att det ger en viss trygghet, därför att du har upplevt... Du behöver ha den här tryggheten därför att du kanske har upplevt det motsatta.
Ja, ja, så kan man tänka. Alltså att vi... Ja. För regler, det känns ju alltid lite hårt sådär, eller liksom lite väl kontrollerande. Det
men struktur,
behöver ju inte vara det.
Men struktur behövs.
Ja, men precis. Struktur det var det jag skulle säga. Struktur behövs ju.
Ja.
Och regler kan ju bli lite så här, nu håller vi oss till reglerna och så går vi inte ifrån dem. Då är vi liksom i ytterligheten av det.
Men då blir mer det rigida systemet.
Ja, precis.
Flexibiliteten, alltså det är väldigt fina gränsdragningar mellan att vara kaotiskt, flexibel och rigid. Och det kräver det ju också att man ändå kommunicerar kring det här.
Ja, och jag tror att det du sa nu, det är den här, du sa ju att den här frågan är inom fältet kommunikation.
Ja.
Och att det faktiskt är precis det det handlar om. För att jag tänker även på barn. Om det är så att det inte är ett problem att man säger olika saker. Det kan ju bero på att man... att föräldrarna, om vi säger att du har föräldrar som kommer med olika... alltså vi ska göra... Det blir olika bud hela tiden. Men om man då tänker att man resonerar om det och kommunicerar det... Och liksom sätter ord på att, vet ni, nu blev det så där tokigt igen. Vi som skulle ha åkt dit och nu blev det inte det. Nu gör vi det här. Och att man involverar barnen, till exempel. Då blir det inte det ett sånt stort problem.
Nej.
Då kanske det kan vara så här. Alltså man kanske är lite en sån som hoppar lite hit och dit. Men det är när det sker ovanför ens egna huvud när man inte får vara delaktig i eller uttrycka sin åsikt om det. Mm. Då tror kan det bli problematiskt.
Ja. Det är bra att du säger. Du, jag har tittat på det här som du sa förut med regler. Min partner säger en sak och gör en annan. Och vårt förhållande styrs av regler.
Ja, just det.
Och då kan man ju säga att vi ska titta först om det är en bra fråga.
Det är ju återigen det här. Jag tänker på om du lever kanske är ojämlikt, då är det någon som sätter spelregler
Ja, men precis.
Eller om vi är överens. Liksom.
Ja, just det. Men den här frågan som ställs här då, vårt förhållande styrs av regler, det går ju då från nästan alltid till nästan aldrig till ibland, som är liksom själva balansen. Ja, ibland har vi regler och ibland har vi inte regler. Men nästan alltid är det mer rigida. Och nästan aldrig är det mer kaotiska. Och då kan man ju se, det som är lite intressant här är ju då att i de relationer där både män och kvinnor upplever att man inte säger en sak men gör en annan. Man är alltså ganska konsistent, eller man är, ja.
Man gör det man har sagt att man ska göra.
Just på, så är det, ja. Då säger de nästan aldrig, det styrs nästan aldrig av regler.
Ja, det är intressant.
Ja, jag också gör då.
Nej, men jag tänker att där har du tillitsgrejen.
Ja, du behöver inte ha det här.
Nej.
Nej, just det.
För att man litar på att du gör som du gör, och man kanske till och med inte upplever att om du sa att du skulle göra A och så gör du B.
Ja.
Då är det ingen issue för mig. Jag går inte ens igång på 5 över 8 eller 8 som du beskrev. Utan för mig, jag kanske inte ens uppfattar det som att du gör något annat än vad du har sagt.
Nej, just det.
För att det är öppet.
Ja, just det. Så finns det en tillit, en bas av tillit så att säga. Men om du tittar på motsatsen där, nästan alltid att relationen styrs av regler då.
Tycker man att min partner säger en sak men gör en annan?
Ja, just det.
Är det något behov av kontroll?
Ja, det är det jag tänker. Är det något behov av kontroll?
Det kan ju vara från bägge. Jag tänker på att det här med tillit. Är man inte... Och då tänker jag på trygghet och hur man är uppvuxen, att ha tillit till en annan människa.
Mm.
Att tillit till att du finns där för mig och jag behöver inte kontrollera dig. För det här kan ju handla om den här känslomässiga bekräftelsen.
Absolut.
Älskar du mig? Och då är en regel något bevis på att det kan bli ganska rörigt.
Ja, och det, jag tänker också just det här med ärligheten kommer in där.
Ja.
Att tilliten och ärligheten. Ja, precis. Och det är själva fundamentet, tänker jag, i ett förhållande. Men om man tittar, om vi bara kopplar den frågan där vårt förhållande styrs av regler och partillfredsställelse. Då kan man ju säga så att kvinnor som då upplever att relationen alltid styrs av regler faktiskt mår också sämre i förhållande.
Ja, ganska mycket.
Ja, jämfört med männen.
De upplever att männen mår mycket bättre.
Ja.
Kvinnor som upplevt nästan att vårt förhållande nästan aldrig styrs av regler, de mår lite sämre i relationen.
Ja, just det.
Och männen mår lite bättre.
Ja.
Nu får jag uttrycka en liten fördom här.
Ja.
Kvinnors behov av att kontrollera sina män. Det får man väl knappt säga.
Nej, får du inte säga.
Förlåt. Nej, men alltså. Jag tänker, ibland när jag pratar med manliga kompisar eller med kvinnliga kompisar. Ja. Och också lite så här. Min första relation kanske jag var mer kontrollerande mot min man.
Ja.
Då kan man fundera på om det är biologiskt för att våra ungar måste ha någon där som finns och fixar mat. Ingen aning.
Var det också mer osäker då?
Ja, att det har med det att göra.
Ja.
Man behöver ha sin flock.
Ja. Ja.
Tänker man tvärtom, då tänker man ju att män som kontrollerar kvinnor på något vis är lite mer aggressiva.
Ja.
Men jag vet människor som också, alltså det motsatta. Män som lever under kvinnors kontroll och kvinnor som lever män. Under.
Ja, det finns både.
Det finns ju bägge.
Ja, absolut. Mm. Men jag vet inte om vi ska gå in på några mer saker i det här. Är det någonting som du undrar över?
Jo, alltså jag undrar över en sak. Och det är, kan man se en koppling just kring hur man kommunicerar?
Ja, det kan man göra. Det ligger, jag har faktiskt här till och med. Jag tror att det ligger här.
Jag tänker att Det här med regler som man har. Och så, att man pratar om det som jag var inne på innan. Att, ja, men nu blev det inte si, nu blev det så. Och att man får komma till tals.
Ja.
Jag tänker att det borde hänga ihop med kommunikation.
Ja, den här frågan, det här är ju också en kommunikationsfråga, det ska vi poängtera. Men om vi tittar sen när det gäller kommunikationsfrågorna då, så kan man säga att det finns, naturligtvis finns det en väldigt stark korrelation, och den förklarar en hel del av det som vi pratar om. Att det här, jag har svårt att känna tilltro till en del som min, till en del som min partner säger. Naturligtvis har det ett väldigt, hänger de ihop väldigt mycket. En annan fråga som hänger ihop med den här frågan, och vi ska titta på den frågan som har, hänger mest ihop. För männens del, säger vi då.
Okay.
Det är den frågan. I vår relation lever en ut sin ilska spontant, medan den andra blir rädd och drar sig undan. Den spelar roll för männen när det gäller den här frågan, att man säger en sak och gör en annan. Och då skulle man ju kanske kunna säga, eftersom du tycker att det är obehagligt att få din partners ilska slungad emot dig, så säger du inte riktigt som det är.
Nej. Ja. Precis. Så om jag vet att min partner är utagerande, om jag inte har gjort det jag sa att jag skulle, då är jag lite tyst om det.
Ja,
du säger, då blir det ingen kommentar.
Du vill mildra. Du kanske vill mildra frågan.
Ja,
det där.
Och inte vara med om det här.
Och det som är lite intressant i det är att för kvinnors del har inte det någon bäring.
Det är männen.
Det är för männen.
Ja. Då tänker jag så här, då är det så här, i vår relation lever en ut sin ilska spontant, medan den andra blir rädd och drar sig undan. Undrar om männen då menar att det är partnern, alltså kvinnan, som lever ut sin ilska, eller om de menar att det är jag själv som man
som gör
det.
Så kan det också vara, naturligtvis.
Det är svårt att veta, va?
Bra fråga. Men kvinnor upplever inte att det är så.
Nej.
För att de, tänker jag, skulle instämma i den frågan också då. Om de själva upplever att det är så, att de drar sig undan för att det är obehagligt. Och därför inte riktigt säger som det är. Men det gör de inte.
Nej.
Men,
och då tänker jag så här, är det så att det är kvinnorna som spontant lever ut sin ilska här?
Vet ej, det har vi ingen svar på här. Men,
jag tänker att det är en intressant fråga.
Mycket intressant fråga.
Oavsett, så tänker jag att det kan vara svårt att leva med någon som spontant lever ut sin ilska, om man själv tycker att sånt är obehagligt.
Ja,
men det kan också vara ett maktmissbruk.
Ja.
Det finns många bottnar i det där.
Det finns väldigt många bottnar i det, och det är ett helt avsnitt i sig, tänker jag.
Ja, det är det ju.
Men om vi tittar bara på det som har, spelar roll för kvinnorna då, när det gäller den här, när det gäller kommunikation. Den frågan då som väger tyngst för kvinnor, förutom då det här med tilliten, är den frågan vi undviker prat
om, om
känslor och frågor som gäller vår relation.
Ja, det är ju kommunikation.
Men det är inte, den är inte signifikant. Alltså det spelar inte, alltså, det är något konstigt.
Det spelar
inte
så stor roll.
Nej, alltså det är alltså den här frågan förklaras inte så mycket av andra kommunikationsfrågor för kvinnans del som det gör för mannens del, av de frågorna som ingår i den här faktorn då. Så det är lite intressant.
Det är det faktiskt. Ja, men det är komplext och komplicerat, eller vad man ska säga. Men jag tänker just att om man tänker på det här med att säga en sak och göra en annan, så tror jag att det handlar upplevelsen, tänker jag, hänger ihop med vad jag har för erfarenheter med mig om det. Och sen kan det också vara åt andra hållet. Om jag då har en partner som alltid är så, vad är det jag söker i den partnern, liksom? Utifrån mina egna erfarenheter.
Du menar, du söker tillit om du upplever att du, eller tilltro till någon, och att du kan lita på någon. För att om du nog inte har fått det i tillräckligt hög grad, eller fått det behovet tillgodosett, då betyder det att du tror att du söker det hos en partner. Du söker det hos en partner som du tror kan ge dig det. Och så kanske det visar sig sen att det inte riktigt är på det sättet som du trodde.
precis. För det kan ju också vara så att jag faktiskt har en partner som är alldeles för hög grad. Mm. Säger en sak men gör en annan på ett sätt som är inte, alltså, som använder det på något sätt. Eller inte klarar av att vara ärlig. Alltså det, problemet kan ju också ligga hos den som gör en sak. Säger en sak men gör en annan.
Ja, i hög grad.
Så att man inte kan vara konsekvent på något sätt och ha svårt att stå för den man är eller hur man fungerar som människa. Eller att vara ärlig.
Eller hur? Vem äger problemet?
Vem äger problemet?
Det är naturligtvis båda två som äger problemet.
Ja, precis.
Och båda behöver titta på sin egen del.
Ja, ja.
Så det är ju väldigt viktigt att, att säga det. Ja.
Mm. Mm. Ja, men du, vi ska lämna självaste frågeställningen och se om Alice och Micke på något sätt har funderingar kring den här frågan.
Ja, Micke. Pratar du med din bror nu om det här? Att han skulle bidra med lite grann till hyran. Tog du upp det med honom nu då?
Ja, jo, jag snackade lite med honom igår om det.
Ja, men vad bra. Vad kom ni överens om då?
Vi hann väl egentligen inte riktigt prata klart.
Nej, men ni började prata med. Om du tog upp den här frågan med honom som du sa att du skulle göra.
Mm, ja, jo.
Ja, men det var skönt, vad bra. Ja. Då är det var väldigt bra gjort av dig, tycker jag. Det blir jag jätteglad att höra. Ja. Jag vet ju att det var lite svårt för dig att ta upp det här.
Ja, jag kanske inte pratade så jättemycket, men vi pratade lite grann.
Okej, vad betyder det? Ja, för det var ju nämligen så här, Mick, om jag ska vara helt ärlig nu. Det är lite grann att jag testar dig nu. För jag pratade med din bror i morse.
Okej.
Och då frågar jag honom, vad skönt att ni kom överens om det här att du skulle bidra till hyran. Och vet du vad han sa till mig då?
Att han inte har pratat med mig.
Men vad menar du? Jag har inte snackat med Micke om det här, sa han.
Men vad då, håller du på att spionera på mig här nu, Alice?
Micke, nu lägger du över någonting på mig som faktiskt är ditt problem. Men alltså, du kan ju välja om du vill prata med honom om det här eller inte. Men jag bad dig göra det och du sa att du skulle det. Och då litar jag på att du gör det.
Ja, jo, jag vet det. Men alltså, jag tycker ju inte... Jag tycker att han bara kan få bo här.
Ja, men ska varför bo sa du inte det till mig då, att du inte ville prata med honom om det?
Ja, men jag sa det, men då ville du inte lyssna på mig. Då sa du bara att jag måste göra det. Och du var sur för att jag tycker att han ska få bo gratis.
Ja, är det säkert? Är det verkligen, verkligen säkert att du inte sa det till mig för att jag blev arg på dig?
Jo, men du blir ju arg. Det blir ju alltid...
Är det svårt för dig när jag blir arg alltså?
Ja, kanske det. Eller jag vet inte. Jo, men du blir ju förbannad. Du blir ju sur när jag inte gör som du säger. Du har ju liksom... Jag ska göra enligt regelboken. Och gör inte jag enligt regelboken, då blir jag liksom bestraffad. Och jag tänker att... Jag fattar ju, men... där tänker jag att... Ja,
Det här är inte så himla kul.
Nej, jag tycker inte heller att det är så kul. Jag kanske också, jag har svårt för att hålla på liksom hoppa när du säger hoppa. Men jag förstår ju att det är en viktig fråga för dig. Men jag tänker att...
Okej, det är en viktig fråga för mig, men det är ingen viktig fråga för dig.
Inte just den här pengafrågan.
Nej.
Men jag kanske borde ha sagt att jag inte har pratat med honom. Det var dumt.
Men vet du vad? Jag har förslag på en lösning.
Ja, okej.
Eftersom du har ju en del av din... lön som bara går till ditt eget konto. Vi har ju ett gemensamt konto.
Mm.
Där vi handlar mat och där vi betalar räkningar. Och sen har ju du ett konto där du har dina pengar.
Mm.
Då är mitt förslag att du sätter över den delen från ditt eget konto till vårt gemensamma konto.
Mm. För då slipper du betala för honom.
Ja, men då får du ta det eftersom du tycker att det är viktigt och att du känner att det här är en viktig fråga för dig.
Mm.
Men då får du också ta ansvar för det.
Mm.
För att annars är det som att jag ska göra det för att det är viktigt för dig. Okej, jag tycker också, men när det gäller pengar kan inte jag göra det.
Nej, men det gick jättebra att köpa en jättefin present till din mamma för våra pengar.
Det får du lägga.
Alltså, var går gränsen? Hon fick ju en spadag tillsammans med dig som jag är med och betalar. Hur ska vi tänka om det då?
Det var ju en gåva.
Ja, jag vet. Men nu börjar du prata om mitt konto och ditt konto. Ja, men ska du betala presenterna till din mamma och så betalar jag presenterna till min mamma. Om din syra kommer hit och bor så betalar du. Om jag, alltså, nu jag kan betala för min brorsa.
Ja, men det här är ju bara för min brorsa. Jag kan faktiskt göra det också. Jag kan sätta över de pengarna.
Men blir inte det jäkligt fyrkantigt?
Men om det är så att vi slipper en hel del konflikter genom att vi gör så och sätter det i system, det är för skönt. Ja. Då behöver inte vi bråka om det här.
Ja.
Därför att du och jag har ju helt olika bilder av vad det är som är viktigt,
ja, vi har ju
att ge
det.
Pengar
ja.
På.
Ja.
Och det kommer ju alltid att vara så.
Ja. Men du, jag backar på brorsan. Den här diskussionen måste vi ha. Alltså jag tycker det är helt knäppt det du säger. Jag håller inte med. Men vet du vad, jag ska prata med honom. Jag ska säga till honom att han får bidra lite.
Ja, han kan väl, säger det till honom. Jag skulle inte dra mig för att säga det till honom.
Nej, jag vet det. Men,
vill du att jag gör det? Nej, det är inte bra.
Jag behöver inte göra det. Jag gör det. Jag gör det.
Ja.
Men det är en konstig inställning du har till pengar där. Alltså. Men
har jag en konstig inställning
jag
till pengar?
Jag tycker det.
Ja, jag tycker att du har en konstig inställning till pengar.
Ja, ja.
Men hör du, Micke, att det här gör något med vårt förhållande?
Ja, ja, det hör jag väl.
Och därför tänker jag att det är jätteviktigt att förstå vad det här handlar om egentligen.
Ja, för dig.
Och för dig, min
och
vän.
Och för mig.
Mm. Just det.
Ja, ja. Men jag snackar med honom. Jag lovar, jag tar det när han kommer hem från jobbet.
Okej.
Okay. Ja.
Jag kan vara med.
Nej, jag gör det själv.
Okej. Okay.
Ska vi låta dem där två fundera på
nästa steg i nästa steg i konflikten?
Ja. Ja, men igen, vad är nästa steg?
Ja, vad är nästa steg? Ja.
Nu har de liksom diskuterat de här pengarna.
Mm.
Och så har de ju inte nog med att han gör ju då inte som han säger.
Nej, det gör han inte.
Alice tycker att det är jättejobbigt. Han tycker det är jättejobbigt för han vill inte göra som han säger att han ska göra ens en gång.
Nej.
Och så helt plötsligt dyker den här pengafrågan upp.
Ja.
Och det är ju ganska rimligt att hon säger, men då får väl du betala för din brorsa.
Ja.
Och då blir han sur och bara, ja, men den där presenten till din mamma. Och det ligger ju något i det också.
Ja, det gör det. Ja, det gör
kan
det.
Man ju tänka.
Men då mötte hon honom med det. Då sa hon okej.
Okay. Ja.
Ja, men då kan jag göra det, sa hon då.
Och då tyckte han att det blev jobbigt igen.
Och då blev det jobbigt igen.
Ja, men det är ju inte lätt. Dina Nej. Pengar, mina pengar, Nej. din och så just det här.
Men tror du att de kan komma någonstans utan att se lite grann bakåt? Och vad är det för någonting som man skulle titta på då? Skulle man
titta om vi säger att de här, nu satt de där framför dig.
Ja.
Du sitter där med Alice och Micke.
Ja.
Och du ber dem ha en dialog kring hur de ska lösa det här. Och det här är vad som händer.
Alltså, om jag ber dem...
De har sagt det här precis och du har suttit och lyssnat på det här.
Ja, men det betyder ju också att vi förmodligen är i det här. Och antingen är vi i det här avsnittet där vi går igenom deras parrelation i stort. Och tittar på hur det här med ekonomi fungerar. Och ser man då att de har väldigt skilda åsikter när det gäller olika ekonomiska frågor. Då vet vi ju att det är en fråga som vi behöver ta tag i, eller hur?
Ja.
Men samtidigt så är det ju så att jag väntar ut det tills dess att vi kommer till det avsnittet som handlar om ekonomi. Mm. Därför att egentligen är det så att under alla de här tidigare samtalen då.
Mm.
Får man ju då gå in på... kommunikation på vad det är som är viktigt i ett förhållande, på ursprungsfamiljen, på konflikthantering. Och det betyder då att man förmodligen har en annan, lite högre kompetens när man närmar sig ekonomiavsnittet.
Precis.
För det är det som jag tycker är skillnaden egentligen jämfört med traditionell. Nu generaliserar jag och det kanske inte är sant en gång. Men vad jag förstår är traditionell familjerådgivning. Det är att man går rakt på en fråga.
Och löser den, ja.
Och man kan inte lösa den för man hamnar väldigt lätt i samma konflikt igen.
Mm. Men du,
ja.
Om vi tänker så här då. Om vi säger att de ändå hade varit i... Vi säger att den här frågan kommer upp.
Ja.
När ni jobbar med ekonomiavsnittet.
Ja.
Ni har alltså tränat på lite olika saker. Du har tränat med Micke och Alice här på kommunikation och konflikthantering.
Ja.
Men när
ja.
De kommer till pengarna, då brinner det liksom till lite grann. De har övat och då tagit sig igenom. Vad skulle du säga, vad skulle du säga åt dem då, att liksom, om du skulle backa tillbaka då?
För det första så är det ju så att det alltid kommer att brinna lite när det gäller ja. Det. För de har ju faktiskt olika uppfattningar.
Ja.
Men det kanske inte brinner lika mycket, utan de är mera benägna att kanske ja. Försöka möta varandra. Och att Alice kanske kan ha lite mera förståelse för Micke på grund av att hon vet mera om hans bakgrund.
Mm.
Och att Micke kan ha en större förståelse för henne eftersom han vet mera om hennes bakgrund.
Ja.
Och de två sakerna är väldigt viktiga och det är viktigt att ta med sig det.
Ja. Skulle du då på något vis säga det här till dem? Vi säger att det är ekonomiavsnittet.
Ja.
De har gått igång.
Ja.
Skulle du då liksom leda dem in på, hörni, kommer ni ihåg när vi gjorde våra uppväxtfamiljer?
Ja.
Då Alice ritade ju du den här kartan och du Micke ritade den här kartan.
Ja.
Och då pratade ni om att du behövde inte så mycket regler eller du hade det så här. Tror ni att det här hänger ihop med den här frågan ni har tagit
upp? Absolut, det skulle jag ta upp.
Den vägen skulle du ta.
Men jag skulle ju också göra en självkännedomscirkel. På det här, på själva den här händelsen. För det är ju en väldigt konkret händelse.
Exakt.
Och just det här idag är ju att Micke inte har gjort det han har sagt att han ska göra.
Ja, pratat med sin brorsa.
Ja, just det. För det är ju själva situationen.
Ja, precis.
För alla händelser, det är ju som en liksom lång hela
räcka.
Tiden händer det saker.
Precis.
Ja, just det.
Ja.
Så då hör ju hon när hon tar upp och frågar vad sa din bror idag då?
Mm.
Och då försöker han liksom. Och då har ju hon det med sig att hon har pratat med honom.
Hon har redan pratat med honom.
Ja, därför att hon tog för givet. Det var ju inte så att hon ville kontrollera, kanske lite kontroll, men hon tog för givet att de hade pratat.
Ja, ja, precis. Så var det ju. Men hon ville kolla om det var så. Hon började ju inte med, jag snackade med din brorsa i morse, utan hon började med, Micke, har du pratat med din bror?
Ja, och det var ju lite test naturligtvis.
Det var ju lite test.
Vad han sa. Ja, det kan ju vara lite elakt då, men det kan ju vara lite elakt att göra så. Men
då skulle det ändå, om hon då skulle stå i sin cirkel och så skulle han stå i sin cirkel.
Ja, för att det är det hon hör honom säga och det är ju liksom hennes input kan man ju säga.
Ja,
då. Hennes sinnesdata, det vi kallar sinnesdata.
Ja.
Och sen så skulle ju det väcka känslor i henne då. Eftersom hon har med sig det här att hon vet att han inte har pratat. Mm. Han har sagt att han ska det, men han har inte gjort det. Då väcker ju det känslor i henne. Och vilka känslor kan man tänka sig att det väcker i henne?
Ja, precis. Nu hörde vi ju henne. Alltså hon var ju lite... hon var väl... Egentligen tror jag hon var besviken.
Ja, det tror jag också.
Att hon kände sig lite sådär... att hon inte tagen på allvar att det här var viktigt för henne. Och Mickes upplevelse kanske var att han vågar inte riktigt ta den där diskussionen. Han tycker att de kan bjussa brorsan på det här.
Men tror du inte att han kände skuld egentligen?
Ja, det kan han nog ha gjort. Ja.
För att han visste att han inte hade levt upp till det som
det
de hade kommit överens om.
Ja, så skuld kände han nog.
Ja, och jag tänker också om vi tittar på Alice värderingar.
Ja.
Alltså det hon tror på, det som är viktigt för henne. I besvikelsen ligger ju också det att hon har en förväntan på relationen, att man ska vara ärlig. Och han är inte ärlig.
Nej, precis.
Och
nej, och det är det hon liksom... det är där hon hänger upp sig också.
Ja, om vi
hon vill ju inte bli liksom sviken.
Nej, och då är det ju det... Vad är det triggar det henne, tänker jag. Då kan ju det trigga någonting i henne. Ja, men så där var det alltid hemma. Eller pappa, jag vet ju att mamma sa en sak och gjorde en annan. Och pappa sa en sak och gjorde en annan.
Precis.
Och det betyder att hon har med sig det. Och då kommer ju hennes reaktion kanske vara stark i det här. Som inte bara har att göra med Micke.
Nej.
Det är ju det, att det hennes reaktion inte står i proportion till, så att säga, till det som händer.
Ja, precis. Ja. Det blir som en överreaktion, eller?
Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Och för hans del är det säkert också en överreaktion. För att han går ju verkligen igång också och blir arg.
Ja, precis. Det är det. För han tycker liksom att hon är dum.
Men vad tror du han känner? Men vad känner han?
Ja.
Vad tror du han känner? Om du skulle fråga, vad alltså känner du, Micke? Vad tror du han skulle svara då?
Eftersom jag representerar honom så känner man ju lite med Micke.
Ja.
När man är Micke.
Ja, vad känner
jag tror
du
att
då?
Han känner liksom att... varför vill du inte hjälpa mig att ta hand om min bror? Alltså att,
ja, men vad är det för
att hon
känsla?
Inte är solidarisk. Är ja, precis. Och då är känslan att...
Aha, det här är solidaritet för honom.
Ja, men jag tänker att han kanske känner sig lite ledsen att hon inte är solidarisk med hans brorsa så som han är solidarisk med sin bror.
Ja, just det.
Lite sådär att han vill ha henne på sin sida och så bara tycker hon att han...
Men vet du vad? Där, om vi tittar på det begreppet lojalitet...
Ja.
Grejen här är nämligen att han är mer lojal mot sin egen ursprungsfamilj och sin bror än vad han är gentemot Alice.
Så blir det ju. Precis. Han, och då känner ju hon sig.
Ja, för var har man sin lojalitet när man lever i en familj? Ja.
Visst.
Alltså en sak är när man lever bara i en parrelation och sambo och kanske bara liksom dejtar. Men när du sen har bildat en egen familj, vad har prioritet?
Ja.
Du har din egen familj det. Och då har vi det här med gummibandseffekten, du vet.
Just det. Mm.
Var skulle Mickes bror sitta i framsätet eller baksätet?
Ja, då skulle han sitta i framsätet. Och då skulle hon känna sig åsidosatt.
Ja.
Ja, men det där är intressant.
Det här är en sån situation faktiskt. Ja.
Ja, men du, är det då så om vi tänker att om de nu hade gått igenom båda cirklarna här tillsammans med dig så hade de kanske kommit fram till att det som triggar dem det blir en lojalitetsfråga i relation. Mm. Det skulle kunna vara så.
Mm. Och det hade vi kommit fram till när vi hade jobbat med självkännedomscirkeln.
Just det, precis.
Det var det jag hade gjort då. Men innan vi avslutar det så är det faktiskt viktigt. Och det är två olika delar här som vi ofta förbeser. Och det är ju behoven sen då. Vad vill Micke och vad vill Alice i det här?
Mm.
Vad vill Alice och vad de gjorde här? Det var han gick igång och sa, men med din mamma då?
Precis, då gjorde han liksom en grej av mamman.
Ja, istället för att på något vis.
Och det kan ju hända att han också hade upplevt att han tyckte att det var lite väl dyrt för den här mamman. Men var lojal mot Alice och tänkte, jag betalar, det är ju hennes mamma.
Ja.
Och så kommer hon och vill inte ens betala lite frukost åt hans bror. Nej, men alltså...
Men där vet
man vet ju inte hur han tänkte där.
Ja, men vi vet inte riktigt vad som hade förekommit att hon hade bjudit sin mamma. Vi vet inte hur den diskussionen hade gått till. Om han hade sagt ja fast han egentligen inte ville det då heller. Men om man utgår ifrån att det här är en lojalitetsfråga. Då är det ju så att Micke behöver utsätta sig för det här obehagliga. Precis som de sa. Att faktiskt gå till sin bror och säga, men så här är det.
Mm.
Jag glömde vad hans bror heter. Vad heter hans bror?
Mickes bror.
Ja, vi måste ge honom ett namn.
Nej, men är det inte Anders?
Anders, ja. Okay.
Ja. Men precis. Och jag tänker att han kanske också behöver säga till sin bror att stå på Alice sida.
Absolut. Och genom att Micke nu skulle göra det. Och till och med att de tre sen kanske kunde diskutera det. Då tror jag att Alice skulle kunna säga, ja men okej, vi kan ta halva för jag vet att du har ditt jobbet nu. För då skulle hon kunna möta honom i det.
Mm. Det där var jättebra som du sa. För vad som händer när man låser sig, det är att man minskar möjligheterna att mötas.
Ja.
Mm. Men du... Ja, jag hoppas att Alice och Micke ringer dig då så att ni kan ta ett litet snack. Ja, vi avslutar här tycker jag. Jo, med den knorren. Vi vill alltid ha en knorr. Och det är just att de här låsningarna skapar problem för att mötas och gå halva vägen var, 50-50.
Men innan man går halva vägen var så behöver man göra det här arbetet liksom underifrån.
Ja,
man kan inte göra det, liksom, nej, inte på ytan.
Man behöver förstå det på djupet. Tack för idag, hörni. Vi hörs nästa vecka.
Ja, tack för idag.